Tack för att du lyssnar på den här podcasten om valet i USA 2024. Du kan också hitta andra samtalsserier på sidan totalmedia.com, total med TH, totalmedia.com. Och vill du läsa Klaus Stolpes böcker så hittar du dem på boklund.fi, boklund.fi. Välkommen till Omvalet 24, serien Efterspel. Det här är faktiskt vårt 75:e avsnitt och vi har verkligen tröskat det här valet. Senaste veckan var ju höjdpunkten när den nya presidenten tillträdde och liksom en Duracell-kanin i 78 års åldern sprutade ut olika ting, och det här är helt förvirrande och helt rörigt, och därför är jag, Henrik Thorsson, här och pratar med er tillsammans med Klaus Stolpe.
Japp, hej igen en gång, för 75:e gången.
Ja, det är ett lagom tal, 75 avsnitt, fantastiskt. Det här med efterinstallationen, hela det här, vi måste ha din hjälp, alltså det var ju liksom 2 år på en gång där i veckan. Är det någonting som du tror man har sett förr, att det finns någon president som har varit lika, ska vi kalla det, effektiv i första veckan, första dagen?
Nej, jag har inte kollat upp det, men att på rak, det brukar inte vara sådana Duracell-kanins mässig action på det hela, men det har ju å andra sidan varit så här från början med spektakulära förslag till vem han ska prata med, en den ena, en den andra ministern och sånt, så att han har ju nog verkligen gått an, och som vi har konstaterat i var och varannat avsnitt de senaste månaderna, att folk har väl kanske glömt bort att det är Biden som är president fram till nu, alltså, och inte herran Trump.
Så nej, de har ju förberett då ändå någorlunda så att de är beredda med de här alla saker han skulle fylla på, i alla fall fanns på papper i mappar där, och han kastade ut sin penna för att folk skulle samla på, vad jag förstår, jag har inte kollat det där, men jag tror det var så. Men det här med att en president kommer in, vi vet ju hur Trump är, men han river upp allting och ändrar allting. Det att det händer när det kommer en ny president och så plötsligt rollback, som det heter, att man ändrar allt som den förra presidenten gjorde eller den serie av president som har föregått den. Är det liksom något helt vanligt, eller hur tror du?
Det är nog ganska spektakulärt där också, att det är liksom, nu ska inte vi vara med i Parisavtalet, nu ska inte vi vara med i Världshälsoorganisationen och sen också just sånt här som att döpa om saker, alltså det här Mount McKinley då, alltså det där berg, alltså det är USAs högsta berg, det är 6 kilometer hög topp i Alaska, som hette Mount McKinley tidigare, men det blev då under senare år har du haft det här Denali, som, alltså det här indiannamnet,
just det,
och sen då så ska han ju döpa om mexikanska golfen till amerikanska golfen och sånt, så att det, jag menar det. Jag förstår inte riktigt, eller det är ju så mycket jag inte förstår med Trump, men att sånt där blir ju ganska löjligt. Han får ju nog alldeles tillräckligt med uppmärksamhet, även med alla sådana här direkt som mer, ska vi kalla det, tunga politiska beslut, utnämningar och så vidare. Man börjar ändra på kartan då ännu till. Ja, på tal om kartan så behöver vi kanske inte upprepa allt vi har sagt om Grönland och Panama-kanalen.
Men det fortsätter ju att vara en följetong.
Ja, det fortsätter det.
Men vad är det för förslag då av alla de här som förutom berget McKinley då, som du, och saker som han gjorde de där första dagarna, så du tycker står ut, som har liksom någon som är mest uppseendeväckande eller märkvärdiga, tycker du?
Det som har synts mest är ju att han benådde de där 1500 som hade varit med och stormat Kapitolium, men det är ju kanske inte överraskande, även om folk verkar vara väldigt överraskande, men om man tänker, om vi tar och vrider tillbaka klockan så att han tyckte ju inte själv att han gjorde något fel som manar på de här människorna. Och då tycker han, då kan han ju knappast heller tycka att de gjorde något fel som de gjorde, som han sa åt dem att göra, helt enkelt. Så i hans värld så kan jag förstå att han benådar dem, för de har ju inte gjort något ont enligt honom. För en del så tycker jag ju att de gott kan sitta inne, helt enkelt. Sen kan det ju vara en del av de där som helt enkelt inte gjorde någonting, utan råkar vara på fel plats vid fel tillfälle. Det är ju svårt att säga, det är så himla många, men bland de som benådades så finns det bevisligen en hel del som begick grova brott. Jag menar, folk dog ju faktiskt där.
Nej, men det är ju oroande det här hela saken. Samtidigt, om de har suttit av ett straff flera år som säger att de har gjort något fysiskt mot någon polis, kanske inte allvarligare inte direkt någon stor skada eller så, men ändå gjort någonting fel mot en polis och suttit redan 3 år. Man kan ju förstå det argumentationen kanske, eller att då har den ju redan suttit där, så att då...
Jo, visst, men jag menar det, om jag nu tänker på sån här som vållande av annans död men sen är det att det är ju, som vi nog har konstaterat gång efter annan, att det är ju liksom någon annan värld än den som vi lever i, för att menar om någon skulle börja storma, jag kan ju inte ens tänka tanken, tycker jag, att någon skulle storma riksdagshuset i Sverige eller Finland och liksom högljutt skandera att man ska hänga då någon talmannen eller vem som nu närmast motsvarar den här Mike Pence som kunde råka riktigt illa ut senast. Alltså, jag menar, då tycker jag nog att de människorna kan sitta av det, men jag menar, vem är jag att bestämma vem som... Det är ju inte jag som ska bestämma vem som ska sitta inne och benådas. Men vi vet ju förstås, alla som hör på oss vet ju att då skulle det vara ordning och reda i alla fall.
Jo. Nej, ett sånt angrepp mot demokratin är ju särskilt allvarligt också. Men det är väl hit och dit med det där. Det är ändå oroande i allmänhet att benåda just de här personerna naturligtvis. För jag förstår också att de inte kände någon ånger, många av dem som kom ut. Och man inte, i alla fall de som kom till tals i media, så vet jag inte. Men...
Ja, faktum är att jag råkar se, alltså egentligen bara för en liten stund sedan innan vi började spela in det, så såg jag en intervju med någon som konstaterade att den personen som ville vägra ta emot benådningen för att konstatera att jag måste ju stå för vad jag gjort. Det var ju det dummaste jag gjort i hela mitt
liv. Sådana har inte kommit till tals förut.
Jag ska ha mitt straff. Nej, det var som sagt nu riktigt nyligt som jag råkar säga. Och det var lite speciellt att man säger att nej, jag vill inte bli benådad.
Ja, men tog han ändå emot den eller hon? Vet du?
Nej. Ja, no, det har vi ut. No, som sagt, jag har just sett den där intervjun. Ja. Den här personen har meddelat att jag vill inte ta emot den benådningen.
Jag sitter kvar, okej. Ja. Jag har inte satt fråga, men det, ja, det där är ju... Alltså det var väl så att Washington gjorde det här när han slutade, var det inte så? Inte gjorde han det i början och så här?
Ja, George Washington, jo, det här han... grundlagen är ju ganska diffus med vad presidenten ska göra och riktigt mot slutet av sin presidentperiod så konstaterar Washington att ja, men nu är jag ju inte benådad någon, så han benådade några och det var inga anmärkningsvärda saker de hade gjort, men han ville då markera att det bara inte skulle bli en död bokstav, för att det blir ju lätt sådana kutym att jag visserligen står det i lagen, men ingen, att Washington benådar ju inte någon heller, så varför ska någon annan göra det? Så att han gjorde det väl främst för att det faktiskt skulle finnas där, men att jag undrar om nu är jag ju inte personligen bekant med George Washington, men jag tror inte att han ska benåda 1500 som försöker liksom störta systemet.
Okej, så det fanns i konstitutionen, men Washington kände att han måste sätta det i praktik också för att det inte ska bli bara en saktext i
konstitutionen. Så hade ju tolkat, jag vet inte om han har sagt det, att det finns dokumenterat att han ska ha sagt det, men att det är så som det tolkas, för att det var riktigt precis där i slutet helt enkelt, att jag borde kanske i det här... säga någonting om det här eller göra någonting om det här också.
För att för det i vår serie Mr. President där du berättar om alla presidenterna, så har vi ju påpekat då i det avsnittet om Washington och även senare att han satte ju praktiken för hur det är att vara president på flera sätt, bland annat att han stannar bara 2 omgångar och så vidare. Så.
Ja, precis. Att han, och det var väl också en del orsak till att det är så pass lite i konstitutionen om presidentens uppgifter, för att alla de började väl gå varandra på nerverna där, för de har suttit ganska länge. Och sedan kom de fram till att det är ju ändå liksom Washington, alla visste att det är Washington som blir president, så han får ju utforma praxis helt enkelt.
Precis, ja. Men nu har det varit lite paus, det har hänt mycket i USA under tiden sen valet, men nu är det verkligen hett. Hur är det för din del? Är det pensionärsgrupper som drar i dig nu och sånt där?
Ja, det är nog en del och att jag ska hålla föredrag ute här på landsorten och lite med jämna mellanrum helt enkelt. Och det här först, nu senast så var jag då det var ju onsdags, höll jag ett föredrag för en grupp pensionärer och USA då alltså. Men det var rätt, jag berättade ju dels då om våra poddar, om min bok Mr. President, eller Herr President, podden heter Mr. President, och kommentarer kring det här valet. Men det som var intressant då jag var i onsdags var ju att en av de här deltagarna så var en amerikan som har bott i Finland sedan 1980.
Aha.
Så det var roligt liksom att få hans tankar med det hela. Han sa att börja med så var han förvånad över hur det här med politik har börjat diskuteras mer bland amerikaner, för han hade väl relativt nyligt varit på besök i hemlandet och träffat en gammal skolkamrat som inledde samtalen med att I'm a conservative by the way, att jag är ju konservativ nu för tiden, och den här amerikanen då, Evan som han hette, så var som sådär att jaha, men vad är det med det då ungefär? Att det var som helt otippat att någon inleder ett samtal. Att om jag får vara elak, vilket jag ju är, så jag trodde att det var mest veganer som var väldigt måna om att vara tvungna att framme. Jag sa ju redan att jag är vegan liksom.
Just det.
Att I'm a conservative by the way. Att det har gått i det.
Men vad annars ställer de för frågor? Är det oro? Är det fascination? Vad får du från den där gruppen som ju ändå har varit med i många, många år och följt det på, antagligen vet ganska mycket om USA ändå i allmänhet?
Ja, no, det är ju det att det är ju alltid svårt på något vis att göra det där, eller svårt, men en viss utmaning, för en del är ju jätteinsatta och andra kommer ju dit liksom för att träffa folk ungefär. Och det är inget fel i det liksom. Det är huvudsaken, det fyller ju en funktion redan där, men att de kan ganska mycket, de som kommer på de där träffarna och liksom försöker höra sig för att liksom ha det gått på det här viset, och vad jag tror ska komma att hända sen liksom. Så att jag försöker plocka in lite sån här att vilka kan tänkas vara med i presidentvalen nästa gång, och det är ju säkert totalt fel, helt felaktiga gissningar, men man lägger fram några att den här kan ni lägga på minne och sånt. Det är ju ganska formfritt. Ja. Det mest dramatiska senast var ju att jag märkte att jag höll på att tappa ett bakhjul där jag var på väg, så att jag är utan bil för tillfället.
Ja, det är inte amerikanen då, utan det är en annan.
Nej, Cadillacen håller nog, den står i tryggt vinter för varma. Det var den här året runt bilen, jag kör ju med lite sådär. Jag har ju ganska gamla bilar och sånt, för jag kör så pass lite helt enkelt. Men att det har ju sitt pris det då också.
Ja, det blir ju så. Men i alla fall, J.D. Vance dök ju upp och kom in och la sin röst där för att lösa Hegseth-problemet. Och då tänkte man, va? Finns det J.D. Vance med? Jag visste. För den som har märkt mest, det är ju Musk helt enkelt. Denna fantastiska person som Trump tycker är Musk, världens rikaste man, som hjälper till hela tiden, och han är ute liksom i hela världen och petar i alla möjliga länder, och väldigt konstiga, vad ska man säga, lojaliteter han skickar ut, eller hur ska man se på det?
Jag tror han uttalar sitt stöd för ytterhögan både i Tyskland och Storbritannien. Jag menar, vad har han med den saken att göra? Att han är ju Men han är ju inte bara en privatperson, utan en offentlig person i amerikansk politik. Och om vi nu tänker oss förr eller senare, det blir väl nyval i Frankrike inom kort. Kan man ju gissa sig till, och säkert har en massa synpunkter på det då också. Jag kan ju tänka mig att han stöder den nationella fronten och så vidare. Mm. På tal om sånt, så det där, men nu tror då alla att vi ska tala 10 minuter om hans viftande med högerarmen, men det orkar jag inte. Men vi kan väl, det har följt med diskussionen, typ på sociala medier, så vi kan väl konstatera sådär enkelt att de som ogillar Trump så såg det som en nazisthälsning från Elon Musks sida, och de som gillar Trump så såg ingenting sånt alls, utan tycker att folk inbillar sig. Ett tips här åt alla, att håll höger hand i byxfickan, så råkar ni mindre illa ut. Jag tror inte att Elon Musk är nazist, men igen, varför bjuder han på något sånt där då liksom? Att
ja, men han tycker att högerrörelse i Tyskland då är bra och så här. Det finns någonting som han som framgångsrik affärsman ser gynnar framtiden. Det är oklart vem det gynnar? Liksom, är det fritt flöde av idéer, nya kreativa påhitt? Vad är det egentligen som gynnas av det där? Men han är ju från Sydafrika. Det är ju ett land där han har vuxit upp som hade apartheid ända till han säkert var... Ja, över 20 års åldern kanske till och med. Jag vet inte hans ålder, men jag skulle tro att han var säkert en mogen person när de lämnade det.
Det kan man väl anta.
Och han, så att jag menar, hans värderingar måste ju... De måste väl vara formade av det också, i så.
Antagligen. Jag tror på sätt eller annat format. Jag menar, det kan ju formas så tillvida att man blir väldigt mycket mot det och mot en sak också naturligtvis. Men i vilket fall som helst, då har han nu... hans vurm för såna populister då, så det går ju hand i hand med att han tror att det är väldigt, väldigt enkelt att liksom skära ner på offentliga utgifter, vilket han har som uppgift, tillsammans med Vivek Ramaswamy, men nu är det bara att Ramaswamy har hoppat av redan.
Det var ju
var ganska humoristiskt.
Ja, den första effektiviseringen som de gjorde.
Ja, precis. Så att istället för två chefer har de en. Det här motiverades för att man skulle bli... Han är från Ohio och vill bli guvernör där. Men jag kan ju också tänka mig att det är ju stora egon det handlar om. Mm. Så han, alltså, han stod ju så mycket i skuggan av Elon Musk. Så jag tror ju inte att han var bekväm med det där. Så att då är det ju... enkelt att hoppa av om man har någonting att peka på. Och sen så en annan grej som vi ju har spekulerat i, det var ju inte att Ramaswamy skulle hoppa av, utan att Musk själv kan få nog ganska fort, då han inser att det är inte liksom så enkelt att skära ner i myndigheter som inom privat näringsliv. Det är ju mera tung rutiner. Det är ju inte så där bara att ta fram en röd penna och rationalisera socialförsäkringssystem eller Pentagon säger åt Hägset att man måste ge sparken åt en av de där 3 miljonerna.
Ja, visst. Nej, det är obegripligt hur det ska gå, men han är i alla fall kvar än så länge och fortfarande tippar ju olika medier om när ska Trump och Musk liksom förlora förtroendet för varann och Musk försvinna ut. Och vi har också pratat om det förut, men det är omöjligt. Tills vidare tycks det hålla någorlunda. Men en gammal vän till Trump som föll ut, det var ju Bannon. Han är ju kvar i kretsarna på något vis och även har kontakt med Trump, men han gillar ju inte Musk, eller hur är det?
Ja, det är ju, för att repetera, så den här Steve Bannon är ju den här gamla rådgivaren till Trump som var och rörde och förde ting, och det var ju en synnerligen speciell människa. Han har ju suttit inne här emellan. Han är ju kritisk till att Musk rör och för i allting.
Ja, visst.
Kan det då vara liksom sådär, ska vi nu plocka fram kökspsykologin, så kanske Bannon är lite... Ja, missunnsam för att han inte själv får vara med och röra om ytan så mycket längre. Alltså Bannon är ju väldigt kritiskt inställd invandring. Han vill ju inte ha några invandrare alls, men Musk tycker ju att man ska ta emot sådana som landet har nytta av.
Jo.
Och Bannon är mer konsekvent där. Sedan har vi ju också en sån här grej med att, på tal om invandrare, så har vi ju då dels det här då att huruvida några nya ska få komma, men att det lär ju finnas 11 miljoner illegala invandrare där, och de ska ju Trump ha ut, men det där är intressant i sig, för jag menar, hur hittar du de där 11 miljonerna? Och dessutom, ja, vi säger så här, du fångar en person med spanska som modersmål som då inte kan, som bevisligen inte har något uppehållstillstånd, men var ska du skicka honom då?
Ja.
Vet du om han är från Honduras eller Costa Rica eller Colombia eller bara från Mexiko söder om gränsen? Så att jag menar att det är liksom det, jag menar, bara en sån här konkret grej blir ju knölig, att om du säger nej, du ska utvisas till El Salvador, och så säger El Salvador att ja, men alltså, vi kan ju inte ta emot den, för vi vet ju inte vem det är.
Nej, det är enorma problem. Och
hur
de behandlar dem också och påstår att alla är kriminella, och det är ju omöjligt att förstå att de skulle vara det. Men första dagen hade de ju hittat 310 och var väldigt stolta över det, att de hade 310 personer som de skulle skicka ut. Men det var ju liksom tydligen så att under Bidens tid så var det väl liksom standard att det var fler 300 varje dag eller något sånt där, så att det är ingen skillnad. Så det var inte
det är ju inte så där bara att och i och för sig, alltså att han talar om att få ut illegala invandrare som begår brott, så oberoende hur vi ja, vad heter det, vrida och vända på den saken, så där har han ju nog större delen av folket med sig. Och
Jo,
det är
jo.
väl inte konstigt, för det tycker väl de flesta även här, men att det känns lite som att det där är också någonting som folk här, mera sån här liberalt eller vänstersinnade, är förvånade. Det är liksom där utgångspunkten att allt Trump gör är fel. Och det är kanske att ta i, för jag menar, det är väl, jag menar, går du ut och frågar 100 personer på gatan, så tror jag väl att de flesta tycker att ja, men folk som har kommit hit så ska väl bete sig på
Ja,
något
ja.
vis.
Nej, men det är ju, jag skulle säga att det är ju dels hur han trumpetar ut på det vis han gör det, så signalerar det ju, han vill ju skrämma, han har ju den här attack
Ja,
hela
jo.
tiden, och det gör ju att det uppstår ju en reaktion som är negativ på sånt, istället för
Ja.
att han skulle göra det på ett diplomatiskt sätt och sånt som inte alls ligger för honom. Men en
Nej, nej.
annan sak som jag skulle vilja säga, det är ju det att han har inte förmåga att tänka på andra människor och tänka på landet, och det är väl det som skiljer honom, vad du har sagt också med Reagan, FDR, Truman viss mån, Eisenhower kanske, att den som kan liksom tänka på folkets, människans bästa, och då nu påstår ju han att han tänker på landet och America first, men det är ju en begränsad grupp människor som faktiskt han tänker på, de rika och så vidare, att vara den här som är human, alltså han har inte förmågan att skydda sin befolkning helt.
Ja, nej, jag förstår hur du menar, men att det oaktat så är det fascinerande hur han ändå får sådär jättemycket människor med sig. Och sen det här snacket med America first och make America great again och sånt, som då också låter skrämmande, tycker en del. Men jag menar, kan vi väl utgå att samtliga USAs presidenter så har lagt America first.
Ja, visst.
Det är bara det är igen den där framtoningen som Trump har, så att inte bara frågan om vad man säger utan hur man säger. Och nu har vi då en sån här situation, för att igen repetera någonting, så att en president som har, vars parti har makten i både representanthuset och senaten, så har ju mycket större möjligheter att få sin vilja igenom
Jo,
än om
såklart.
motståndarna som har det. Och lägg då till, som ja, lök på laxen eller grädde på mos eller vilken kliché vi vill använda, så har den högsta domstolen bakom sig också, så att det är ju väldigt svårt att tro att de skulle upphäva några lagar så där in the first place att den kommer med.
Men han inser väl att processen ändå är seg, så att du måste vara ute med saker och ting väldigt tidigt för att lyckas med dem, för annars det kommer att bli rätt, det har redan anmälts till rätten, flera av de här förslagen, de viktiga förslagen, och det kommer att vara en startsträcka som är kryddad av hinder, och det vet han ju. Så att därför är, det är väl därför han har så bråttom de här första dagarna, eller hur?
Det kan alldeles bra hända. Och sen på tal om sådana här första dagar och så vidare, så från Roosevelt, Franklin Roosevelt och framåt, så brukar man fokusera på det här 100 days,
Ja,
alltså
just det.
att de första 100 dagarna av ett presidentskap så liksom brukar anses det ge en intressant fingervisning om hur det ska se ut i fortsättningen, att blir det ett lyckat presidentskap eller inte.
Ja.
Och då så att där kring, vad blir det då, valborgsmässoafton, så kan det ju vara kul att kolla in vilken typ av popularitetssiffror Trump har. Att är det någonting så att folk har liksom jublar och applåderar och tycker att ja, men nu har vi fått en stark president och USA blir great again och så vidare, eller väcker det irritation för att det kommer en del beslut och utlåtanden som folk reagerar mot. Men
Jo,
att
jo.
det där liksom blir, där kan vi kolla på Valborg.
Ja, visst, väldigt, väldigt spännande saker. Och några frågor innan vi avrundar. Vårt 75:e avsnitt, det är ju det här med att vara president 2 gånger, alltså med paus emellan, inte 2 gånger i rad utan med paus emellan. Och då har vi den här Cleveland då på 1800-talets slut som är den enda före Trump som har det där.
Ja.
Vad kan man säga allmänt om det? Är det liksom en fördel eller en nackdel att komma säsong 2 efter en paus i Trumps fall, skulle du säga?
Det är ju svårt att säga, för att då man inte liksom vet vad som kommer att hända i världen. I Clevelands fall så blev det ju bara dåligt, för att det blev en lågkonjunktur som han nu knappast var skyldig till, men han var ganska handfallen inför den. Och nu har vi ju då en situation med en Trump som är väldigt gammal. Kommer han att orka, och sen hur ser liksom världen ut med Ukraina, Kina kontra Taiwan och Gaza och allt möjligt. Så det blir ju, men att han verkar ju inte ligga på latsidan i alla fall. Och nu då så behöver han ju inte bekymra sig om att han inte kan bli omvald, för det kan han ju inte. Visserligen var det ju faktiskt så att nu var det ju någon, det där blåstes ju upp onödigt dumt också, en artikel. Det var någon i representanthuset som tyckte att man ska ändra grundlagen så att Trump ska kunna bli vald en gång till. Och det är ju liksom bara tjafs, för att på samma sätt som jag läste en artikel om att folk i Kalifornien vill att Kalifornien ska bli självständigt och bryta sig ur unionen, så menar den där grundlagen i USA, för att repetera, för att det ska kunna ändras, till exempel det här med Trumps återvalsmöjlighet, så det ska vara kvalificerad majoritet i både senaten och representanthuset, och sen ska godkännas av 3/4 av de enskilda delstaterna. Och jag menar att inget av det där kommer ju att liksom bli av, helt enkelt. Och därför besviken liksom på i det här konkreta fallet, den där artikeln jag läste, den saken nämndes inte överhuvudtaget.
Men bakgrunden är ju den, återigen, Washington satt bara 2 gånger. Och då tänkte man, det är så en president ska göra, bara två perioder. Och så fortsatte man med det, men det fanns ju inga regler för det. Så vad hände när FDR då satt ju faktiskt 4 gånger, han inte var så länge på 4:e, men vad hände då alltså?
Nej, alltså det var ju att han hade blivit vald 32-36, och sen då det var val 1940 så hade ju andra världskriget brutit ut. USA var ju inte indraget då ännu.
Nej.
För de blev ju indraget först då japanerna anföll Pearl Harbor 7 december 41. Men att han liksom ville inte. Han tyckte att situationen var av den arten att han kan liksom inte liksom låta sig styras av den där kutymen. För att läget var för farligt. Och det kom ju kritik, och visserligen han var överlägsen även 1940, men inte lika överlägsen som de två föregående gångerna, och det var ju klart att en del tyckte ju att, jag menar, att det ska ju han ställa upp en gång till. Och sedan så 1944 då, om man ser bilder på Roosevelt 44 jämfört med 40, så han har ju åldrats 100 år. Han borde ju liksom inte ha ställt upp, men han ställde upp i alla fall och gick ju bort då redan i april 45. Han fick ju inte vara med om krigsslutet, så han, ska man säga, att det är väl kanske ingen större överdrift att säga att han jobbade ihjäl sig.
Men vad det han kunde göra, stanna kvar, gick där, för det fanns inga regler som sa något annat. Det var bara Washingtons, liksom hade föregått med ett visst exempel, men det gick att frångå då.
Jo, för att det där blev ändrat sen i början av 50-talet, så att det var ju så att han efterträddes ju av Harry Truman. Och som satt nästan hela den där sista av Roosevelts perioder, och Truman blev vald 48, och med nuvarande lagstiftning så skulle Truman inte ha fått ställa upp 52, men att då så skulle han ha fått ställa upp, för att det var ju inte en lag gäller ju inte retroaktivt. Det var inte att Truman skulle ställa upp, men att rent juridiskt så skulle han ha kunnat ställa, för att det är ju formulerat så att man får vara president i högst 10 år.
Ja, i den nya då, efter det,
ja,
där.
Precis, så att det vill säga, beroende på när du tillträder som vicepresident, så blir det ju, så är frågan att kan du ställa upp i 1 eller 2 val till. Det beror på när du har tillträtt, helt enkelt.
Men alltså, då hade ju USA den här processen med godkännandet av ändring av konstitutionen, tillägget. Ja. Så det hela den där tröskverket gick ju faktiskt att genomföra där. Så.
Jo, men i nuläget så skulle det ju inte gå där, för att det är ju helt uppenbart att den som har föreslagit det så har ju gjort det bara för att Trump ska kunna fortsätta, helt enkelt. Från 82 nästa gång. Så att, men att det är på något vis så känns det ju som spel för gallerierna. Jag tror ju inte att den människan som har föreslagit det tror att det ska gå igenom, men att det är ju liksom lätt att profilera sig om man nu alla förslag så är kanske inte seriöst avsedda. Det här är ett sånt, tror jag.
Ja, ja, visst. Du har lyssnat på oss, Klaus Stolpe, dubbeldoktor, och mig, Henrik Thorsson. Välkommen att lyssna på andra poddar i framtiden. Tack för idag, Klaus.
Tusen tack!
Tack för att du lyssnade på Om valet i USA, en podcast om valet 2024. Du hittar fler samtalsserier på totalmedia.com och vår serie Mr. President även på Apple Podcasts och på andra ställen där poddar finns.